En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Full pott så här långt har Chelsea redan lagt vantarna på pokalen. Hur mycket svajar Arsenal? Och vad säger vi om London City Lionesses intåg i Women's Super League? Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén. Och den här veckan så blir det ett kärt återseende när vi ringer upp Frida Fagerlund för att dyka ner i den engelska fotbollen. Men vi ska inte fastna i London, vi kommer ta oss till Manchester, vi ska snacka Cafaggi och mycket mer. Men det blir också det nya landslaget som Tony Gustafsson ska ta ut, vilka som vinner damallsvenskan och tronskiftet i Malmö. Ja, det är som vanligt ett fullmatat program, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka och mycket, mycket att snacka om. Det blev ju väldigt, väldigt lite WSL i förra avsnittet. Jag kommer knappt det. Jo, vi pratade väl om Rosa Cafaggi i förbifarten. Men jag lovade att det skulle bli mer Women's Super League den här veckan. Och då gör vi ju så. Då ringer upp Frida Fagerlund som finns i England. Frida, hur är läget med dig?
Jo tack, det är bra. Kul att få vara med här och snacka lite WSL. Det gör man ju väldigt gärna.
Ja, det är härligt. Det var ju några veckor sedan du var med här sist. Hur mår du liksom? Hur är läget i England?
Hur jag mår?
Viktigt att veta, tänker jag. Är du utbränd redan? Vi har bara precis börjat fotbollssäsongen i England för dig. Du kan inte vara utbränd redan.
Problemet, eller snarare lyxproblemet, är ju att det finns otroligt mycket fotboll i England att täcka just nu. Inte minst eftersom att vi har så himla många svenskar i alla klubbar i stort sett. Både på herr- och damsidan. Så att jag klagar inte. Jag säger bara att schemat är ganska hektiskt. Men ja, det är som sagt, det är ett lyxproblem. Det är ingenting man är deppig över direkt, att det finns mycket att göra.
Nej, för man kan väl säga att om vi ser till här sidan så var det ju ändå ganska stor svensk prägel på hela den här sommaren vad gäller transferfönster och så vidare. Så att, kan jag förstå att du hade lite svettigt.
Exakt. Du vet, eftersom att vi hängde typ hela sommaren så vet ju du absolut hur det har varit.
Ja, det var också stundtals ganska svettigt. Varmt och skönt i Schweiz. Jag kan sakna det nu när de här kyliga höstvindarna har börjat blåsa i Sverige. Jag uppmanade väl, jag kommer inte ihåg om det var förra avsnitt eller avsnitt innan det, folk att klä på sig när man går på fotboll nu för tiden. Jag vet inte om folk har gjort det när man har gått på matcher. Det finns ju massor med härliga matcher att se framöver nu. Jag menar, damansvenskan går in i en härlig både guldstrid och bottenstrid. Vi ska prata mer om den senare. Men om vi landar i Women's Super League då. Det har ju pratats en hel del inför det här. Och det har pratats om nya tv-dealar och ett England som vann EM. Hur är intresset för WSL i England egentligen?
Men jag tror väl att EM-guldet i sommars har hjälpt en del igen. För att det var ju då som WSL faktiskt fick ett uppsving. Det var ju när de vann sitt första EM-guld på hemmaplan 2022. Man märker att det krävs att det har varit en landslagsturnering för att publiken verkligen ska hänga på. Så att absolut, på det viset så har man ju märkt att det har funnits ett stort intresse kring kring hela ligan och alla lagen. Och jag tror väl också att London City Lionesses, vi kommer säkert komma in på dem lite mer, men jag tror väl också att de har hjälpt lite grann, att det har kommit upp en nykomling som faktiskt är extremt ambitiös och som sticker ut ur mängden, på gott och ont då. Det är inte alla som tycker att deras strategi är någonting att hylla, men det kan ju också vara bra för ligan att få in ett lag som åtminstone är ambitiöst. Men med det sagt så är ju folk är oroliga nu för att ligan redan är avgjord, för att det brukar ju vara så tyvärr. Just när man har en liga med bara 12 lag, skulle det vara så att det är ett lag som sticker iväg lite poängmässigt så kan det bli svårt att hämta upp det. Så att, det är ju det alla sitter och undrar nu, om Chelsea redan är på väg att springa iväg med det.
Ja, känner du det? Är det så? Är det avgjort? Har Bombastor och Chelsea redan liksom lagt vantarna på pokalen igen?
Ja, alltså jag tror väl att skillnaden, om man tänker att Arsenal just nu ligger på en femte plats, det är kanske där man får börja ändå. Alltså, de har bara så att säga tagit 8 poäng medan Chelsea står på 12 efter 4 spelade omgångar. Och skillnaden mellan Arsenal och Chelsea har väl varit att Chelsea helt enkelt har tagit segrarna där Arsenal har misslyckats med att göra det. Och de fick med sig 1-1 här mot Aston Villa, och det var ju kanske inte ett resultat som man måste helt enkelt få med sig segrarna för att man ska kunna utmana om titeln, även om Aston Villa då, man ska inte förringa deras insats heller, särskilt inte liksom när man möter ett sånt lag som Arsenal på bortaplan. Men Arsenals problem har väl framförallt varit att de har inte riktigt, alltså distributionen från backlinjen har inte riktigt suttit, och det kan ju hänga ihop med att en sån som Leah Williamson är skadad. Hon är ju väldigt viktig för själva speluppbyggnaden, så att man helt enkelt har blivit lite för förutsägbart, och då är ju också med att Chelsea, även när de inte har spelat bra, har fått med sig segrarna. Det är ju det som gör då att man tänker att jaha, nu har de fått den här starten, de kommer antagligen bara bli bättre också. Så det krävs ju verkligen nu att Arsenal, ja, övriga lag, jag menar, Manchester United hänger ju fortfarande med där. Det kommer ett par veckor nu när vi ändå kommer få se ett par stormöten, och jag tror väl att vi kommer veta mer efter de matcherna hur det ser ut och om det kommer bli så att Chelsea faktiskt springer iväg med det.
Så vi slår inte fast det riktigt än, att det är helt avgjort, men det vi kan slå fast är ju att Aggie Beaver-Jones har fått en helt okej start på säsongen, eller?
Ja, nej, men det har hon ju absolut. Och det är ju intressant, för att Sonja Bombastor menar ju på att hennes bästa position är som 10. Jag tycker ju nästan att hennes bästa position är, hon ska ligga längst fram. Men vi har ju sett tendenser av detta så redan under våren och även i samband med EM också, även om Aggie Beaver-Jones inte var en startspelare där, så man har sett att det finns en väldigt stor fotbollsspelare i henne. Så att en bra start från hennes sida, absolut. Hon har gjort 4 mål på 4 matcher. Det är helt okej ändå. Helt okej facit. Så att det finns ju bitar i Chelsea som har varit väldigt bra. Jag tror att det som supportrarna har varit lite oroliga för, det är ju att Bombastar har börjat spela med en trebackslinje nu i ett par matcher den senaste tiden. Och har väl en fungerat superbra kanske, men jag tror ju också att Bombastar har gjort detta, eftersom att jag minns redan när Naomi Görma, som ju skadad just nu, när hon kom in till klubben, så pratade Bombastar om att ja, men nu ska vi kunna börja spela med en trebackslinje, och jag tror det är för att hon vill inte peta Millie Bright, men jag tror absolut inte att hon vill peta Natalie Björn heller, som ju är ja, men kanske deras allra bästa mittback. Nej, jag har faktiskt inte varit så där värst imponerad ändå av Naomi Görma, sett till hur mycket hon faktiskt kostade när hon kom in. Och nu har de ju spelat med Verle Burman som den tredje mittbacken, men när Görma kommer tillbaka så är väl tanken att hon ska in där istället. Det är intressant att Bombastar håller på med det här experimentet, och som sagt, jag tror det är för att hon helt enkelt inte vill peta någon av Millie Bright, Natalie Björn eller Görma då när hon är tillbaka.
Nej, det gör ju en dock lite orolig kring en sån som Johanna Rytting Kaneryd, som har varit in och ut ur startelvan här nu inledningsvis. Hur orolig tycker du att vi ska vara kring Johanna Rytting Kaneryd? Jag menar, på högerkanten där så har man ju plockat in en Ellie Carpenter som Bombastar känner väl från tiden i Lyon. Hon vet ju precis vad en sån som Ellie Carpenter går för.
Ja, precis. Men jag tror ju inte att vi kan vara... Vi är nog inte så överraskade av det här ändå, med tanke på hur många spelare som Chelsea ändå alltid väljer att plocka in, höll jag på att säga. Men det är ju inga... Ja, de ser alltid till att ha en väldigt bred trupp. Så att Johanna Rytting Kaneryd eventuellt då skulle få sitta på bänken ibland, det tror jag att vi förstod, alltså redan innan den här säsongen. Nu har hon ju ändå fått en hel del speltid, och jag tror att hon själv också räknar med att ja, ibland kommer hon kanske sätta sig åt sidan, men nu gjorde hon ju åtminstone mål här ju mot West Ham, och jag tror att det är viktigt just att hon visar framfötterna varje gång hon får chansen. Men ja, det är ju så här att tillhöra ett av de bästa lagen, eller det bästa laget, med tanke på att de har vunnit ligan så många gånger de senaste åren, just att då får man ju kämpa för speltiden, så är det ju bara.
Ja, och det som gör en orolig, det är ju såklart ur svensk landslagskontext. Vi har ju sett hur det kan se ut när man har spelare som inte får kontinuerligt med speltid. Än så länge får ju Kaneryd ändå spela i matcherna. Hon har fått starta, hon har fått hoppa in och så vidare. Så vi får väl se hur det blir framöver. Det kommer ju även Europamatcherna här, och är det någonting vi vet att Chelsea är ute efter, så är det ju att äntligen vinna den där titeln. Att vara det laget som vinner i Europa. Det måste ha smärtat lite extra för just Chelsea att det var Arsenal som tog hem den i fjol, när det har varit så uttalat att Chelsea jagar Champions League-titeln. Men vi släpper dem, vi kommer till Arsenal alldeles strax. Vi ska landa i Manchester-regionen först bara. För där har vi ju ett United som ändå har imponerat inledningsvis. Som har tagit poäng. Och där vi har en hel del svenskor numera. Från att ha gått från typ ingenting. Det var absolut noll svenskintresse där innan. Nu är det ju där vi nästan blickar mest mot. Vi har tre svenskar i United, i Anna Sandberg, Julia Zigiotti Olme och Fridolina Rolfö. Hur går snacket runt? Svenskarna var ju trots att Zigiotti Olme och Rolfö som var de stora värvningarna för United i sommar.
Mm, väldigt positivt snack faktiskt. Jag är, jag ska inte säga att jag är glatt överraskad, men mer så här att jag är väldigt imponerad av framförallt Julia Zigiotti Olme som verkligen har tagit sig an den där mittfältsrollen och har ett jättefint samarbete med Mia Sawa. Jag vet att när vi bevakade Man Uniteds mötena med, eller möte snarare, med Hammarby tidigt in på säsongen, så såg man redan då tendenser av att ja, men det där samarbetet kan ju bli bra mellan de två spelarna, för att det är ju två spelare som båda två kan kliva framåt, de kan även ligga lite djupare i planen och vara lite mer defensiva, samtidigt som de båda två är väldigt intelligenta spelare också. Och jag tycker att de verkligen har visat prov på det hittills och duktiga på att hjälpa varandra framåt. Zigiotti Olme har ju varit betydligt mer offensiv än vad jag kanske trodde att hon skulle vara, med tanke på hennes roll i landslaget, när hon oftast ligger bredvid Filippa Angeldal och liksom låter Angeldal vara den som trycker upp. Så att de har gjort det jättebra. Julia Zigiotti Olme har gjort det jättebra. Fridolina Rolfö har ju också visat att hur flexibel hon kan vara. Jag vet att Mark Skinner sa det, alltså om båda de här svenskarna, att det är väldigt bra att ha spelare som man i stort sett kan sätta lite här och var på planen. Och Fridolina Rolfö har ju fått hoppa in där på vänsterbacken när Anna Sandberg var sjuk senast. Så att de har gjort det väldigt bra. Så att ja, Manchester United har verkligen bekommit. Jag tror att jag blandade engelska och svenska där. De har verkligen blivit en svensk klubb.
Ja, och Anna Sandberg, nu var ju sjuk senast, men det är ju också en spelare som har hyllats efter de inledande omgångarna, som har tagit kliv under sommaren och som har fått både en och två appreciation posts på Uniteds egna Instagram. Så att det blir spännande att följa United den här säsongen. United som ju har fått en hel del skit genom åren kring hur de hanterar sitt damlag och så vidare. Och ja, det blev ju en och annan rubrik när de åkte hem från Stockholm också, när spelarna fick köpa sina egna flygbiljetter för att komma hem så snabbt som möjligt och slippa mellanlandning och vad det var, hur nu klubben hade bokat den där resan hem. Men det känns ändå som att just nu så blåser det ganska positiva vindar runt United.
Ja, det är ju det här också de måste göra. De måste bevisa för klubbledningen att det är värt att investera pengar i dem. Och det är ju de som håller fanan högt i Manchester United just nu. Det är ju absolut inte här laget som har det desto svajigare. Så att, ja, det kommer ju en intressant match fram mot Chelsea. Så att vi får se efter den. Är det så att de skulle gå och vinna den till och med, då är de ju verkligen med där i titelracet.
Mm, det blir ju en väldigt spännande match. Jag kommer att tänka på lite här när du var inne på det, att ja, men Uniteds herrar svajar ju nu, så att då kan det ju vara gött med damerna som går bra. Men frågan är lite, för vi ser ju tendenser av samma grej i Sverige med ett Malmö FF som alla hade tippat på här sidan i princip inför den här säsongen skulle vinna guld. De har krisat under säsongen, de har nyligen sparkat tränare och så vidare. Samtidigt så har de ju då ett damlag som går bättre än vad någon hade kunnat tippa. Jag tror att jag tippade de typ 4 och kände att jag var dum i huvudet med tanke på att nykomlingar brukar alltid ha det svårt första året och det var inte så att Malmö FF hade gjort några stora imponerande värvningar som man kände att det var håll käften värvningen för, utan det kändes som liksom rimliga värvningar sett från att vi ska etablera oss i damallsvenskan, det spelade med rutin och sådär, men liksom det var inte den här stjärnglansen som man tänkte sig att en klubb med pengar kan ha. Men vi ser ju liksom inte den effekten nu när damerna kliver in i en guldstrid här och det blåser kring herrarna att det liksom faller över på damsidan. Nu har ju visserligen Malmö en spännande vecka med hemmamatcher mot Häcken som ligger tvåa, Malmö just nu trea, och sen så är det ju ett Malmö-derby mot ett Rosengård som krisar. Vi kommer till det. Men man ser ju inte den effekten. Det känns snarare liksom lite så här att vindarna i Malmö är att när det går dåligt för herrlaget, då bara orkar man inte med mer Malmö FF. Det är inte så att man går på damerna för att man ska få lite glädje och se ett lag som vinner och som går bra istället, utan det blir snarare att man liksom känner tröttheten runt och skiter i det istället. Hur känner du där kring sånt som Manchester? Kan det bli, alltså, är det samma grej eller kan damerna faktiskt tjäna lite på att det går dåligt för herrarna, att man får upp ögonen för damerna istället?
Det är rätt intressant att du säger det, för att det får ju mig, jag som är så långt bort från Sverige, alltså försöker ju såklart hänga med i vad som händer i Sverige, men jag är ju samtidigt inte där. Jag har inte svepts med i den här framgången som Malmö FF har haft, ska jag säga. Vilket jag faktiskt inte har tänkt på förrän nu. För att det är ju en ganska sjuk sak ändå, att de bara klivit upp från division till division och sen så nu upp i högsta ligan och är på väg att vinna den, eller kan eventuellt vinna den. Jag menar, skulle de lyckas med det så är det en helt sanslös bedrift. Och ändå så får de mig att inse nu att jag har inte ens har inte nåtts av det på det sättet som man kanske väntar sig att man skulle göra, och då är det ju ändå så att jag följer många Malmö FF-supportrar och så vidare, så att det finns ju verkligen en poäng i det, och det får man ju också tänka på en sån klubb som Barcelona som har haft en del ekonomiska problem. Då väljer ju de att skära ner på investeringarna, eller snarare pengarna, i damlaget, vilket var en av de största anledningarna till att Fridolina Rolfö exempelvis lämnade i somras, och det är ju flera andra spelare som också har lämnat. Så att det är ju intressant det där, att det kanske krävs att herrlaget faktiskt ska vara framgångsrikt för att det då ska ske större investeringar i damlaget snarare än tvärtom. Alltså vi vet ju att Manchester United har ju kanske inte den bästa ekonomin, eftersom att herrlaget då har missat Europaspel, och det är ju såklart en inkomst som försvinner som är väldigt stor. Och dessutom så har de planer på att bygga en monsterarena på sikt också. Så att jag vet inte riktigt hur ekonomin ser ut egentligen. Men ja, det gör ju per automatik då att man kanske inte investerar lika mycket i damlaget som man möjligtvis då annars hade gjort. Jag är inte säker på att Jim Ratcliffe, delägaren där, hade gjort det i alla fall, för att han har varit ganska tydlig med att han inte kommer prioritera damlaget. Men vem vet, alltså hade man haft ett överflöd av pengar så är det möjligt ändå att man hade lagt in större summor i damlaget. Jag tror att Manchester Uniteds största problem, det är att de spelar på, och den här arenan känner ju du till väldigt väl också, för att det här var ju en arena som man spelade på under EM 2022, Lee. Och den är ju fullständigt, alltså det är ju en katastrof på så vis att rent logistiskt så är det väldigt, väldigt svårt att ta sig till den. Så jag tror att ska man öka publiksiffrorna så hjälps det inte av att man spelar på den arenan. Alltså då hade man ju behövt spela på ett ställe som, ja men är betydligt mer lokalt, där det är enkelt för folk att ta sig dit. Alltså här kan man ju inte ens ta tåget till den här arenan, utan man måste köra, och det finns ju bara den lilla parkeringsplatsen precis utanför. Jag tror absolut inte att det hjälper Manchester United, men vi får väl se här då om de mot alla odds, tänkte jag säga. De har ju ändå gjort en del investering under sommaren, men vi får väl se om de ändå kan lyckas hänga med i det här titelracet, för att det är ju väldigt imponerande i så fall, för de har ju inte alls samma budget som exempelvis då Chelsea.
Nej, vi får se hur vindarna fortsätter att blåsa runt United. Om vi har oss kvar i Manchester då, jag menar City var ordentligt uppsnackade i fjol. Sen så gick det inte så bra som de hade hoppats. Och vi har ju en del svensk intresse där också. Även om vi inte har det på spelarsidan längre, så har vi ju en svensk sportchef i Therese Sjögran. Vi har en svensk tränare i André Jeglert. Så vad säger du om Jeglerts start? Han kom ju från ett skakigt EM får man väl ändå säga med Danmark som inte alls lyckades leverera och nu kliver in i klubblagsvärlden igen. Det känns som att han saknade den där klubbfotbollen en del.
Ja, nej men precis. Och de försöker väl också hitta sig själva, höll jag på att säga. Men man försöker liksom komma in i det helt enkelt. Och de åkte ju på en första förlust där mot Chelsea direkt i premiären. Men sen dess så har det ju bara rullat på. Man har vunnit mot Brighton. Vilka är det mer? Tottenham. Och sen så nu London City, Lionesses, där man tog en övertygande seger i slutändan där, 4-1. Så att, själva starten kan man ju liksom inte säga så mycket om egentligen. De har ju framförallt gjort många mål framåt också. Men det är återigen det där med att man måste liksom hänga med och se till att bara avverka de här segrarna. Alltså ta de segrarna som man måste ta och sen så då dessutom så möter de ju Arsenal i nästa omgång. Så att skulle de ta 3 poäng där, då är de även de verkligen med i titelbracet. Men det är ju det där att den här ligan är så himla kompakt, den är så himla liten så att man pratar om varje match som om ja, men det redan kommer vara avgjort efter den matchen. Men det finns ju en anledning till det. Så att, ja, det väntar verkligen några riktigt spännande matcher här framöver.
Apropå det så slänger jag ur mig frågan. Vad tycker du om, liksom, borde man utöka Women's Super League för att den ska bli större, mer spännande? Eller finns inte den bredden? Vad känner du, borde det vara åtminstone 14 lag i Women's Super League som vi har i damallsvenskan? Eller vad tänker du?
Mm. Ja, jag tycker man ska utöka, men förhoppningsvis då att det inte påverkar kvaliteten. För att man vill ju såklart fortfarande att det ska vara hyfsat jämnt ändå. Att det inte ska finnas all för många slagpåsar. Men det är ju därför det på ett sätt är positivt då att det finns en klubb som London City Lionesses som ändå investerar så kraftigt i sitt damlag. Eller ja, damlaget är ju det enda de har i stort sett. Så att ja, jag tycker att man ska utöka för att det blir liksom ingenting av det, höll jag på att säga, när det är så här pass få lag. Eller det blir så långa uppehåll också, kan jag tycka. Så att jag hade nog velat utöka tabellen och då hoppas på att kvaliteten inte sänks all för mycket på grund av det.
Nej, och det har man ju sett alltså när damallsvenskan utökades att, ja visst, det finns ju oftast något lag som blir lidande till det här steget kan vara stort, men jag tycker ju ändå att man har vuxit in i det ganska bra här i Sverige. Nu är det ju, ja men, det blir ofta så att det är ett lag som halkar lite eftersom inte riktigt hänger med, men jag tycker ju att det känns ju bättre när det är fler lag, att man slipper dem upp. För det får man ju panik på Women's Super League ibland, att det känns som att helt plötsligt så bara är de borta jättelänge från att spela fotboll, så att
ja, över julen så det gillar ju för sig alla reportrar som bara bevakar Women's Super League att de får sån lång julledighet, för det får man ju absolut inte om man även bevakar här fotboll. Det är ju den mest hektiska perioden på hela året. Men ja, man kan väl tycka att de har kanske lite väl lång ledighet sett till att ska man liksom hålla igång folks intressen för en liga så tror jag ändå att det krävs att man inte har all för långa uppehåll.
Nej, och där också då, visst, spelarna tycker väl att det är gött att få, framförallt så, utlandsproffs. Det finns en tid att åka hem och man hinner få lite julledigt. Man kan koppla av och sådär, men sett till intresset så känns ju det som en period som, du är inne på att det är jättehektiskt på här sidan där. Det beror ju på att det är ju tiden folk, alltså då har ju folk tid att titta. Jag bevakar längdskidor en hel del annars och Tour de Ski som ligger just den där perioden ligger ju där av en anledning, för att det är så många som är lediga, folk har tid att sitta och titta på TV, folk, alltså det är ju en lucka där man verkligen kan fånga in folk. Det känns ju jättedumt av ligor som har den säsongen att man spelar höst, vår som de internationella ligorna, att inte ta tillvara på den pausen.
Ja, men verkligen, jag håller med. Och just eftersom, precis som du är inne på, alltså själva Boxing Day, fotbollen här är ju enorm. Och visst, den dagen är ju kanske, den kanske tillhör härnan då, sett till att det spelas så väldigt många matcher på just den dagen. Men absolut att man väl hade kunnat trycka in lite matcher däremellan. Det tror jag också hade gynnat damfotbollen. Jag gillar ju också när herrarna är på landslagsuppehåll, att man ändå försöker lägga stormatcher och sådär, alltså på den helgen. Det tycker jag också är en bra strategi, för att även om man gärna vill att damfotbollen ska fokusera på sig själv, så måste man ju förstå också att realiteten är ju så att herrlagen kommer alltid få mer fokus. Så att om man då liksom ändå kan ha det i åtanke när man lägger spelschema och sådär, det tror jag ändå gynnar damfotbollen på sikt. Och särskilt för ett sånt lag som Arsenal som spelar alla sina hemmamatcher på Emirates. Alltså de måste ju definitivt anpassa sig efter herrarna.
Ja, och där, jag menar, men Boxing Day kanske tillhör herrarna då, men det känns ju som att man borde kunna försöka hitta någon dag där, eller liksom göra en grej av någon dag där det finns möjlighet att göra det till liksom damernas grej, att man vet att just det, den där dagen, då kommer det ju vara fotboll, det kommer vara bra matcher. Det tycker jag absolut att man borde tänka ett steg till på. Och jag älskar ju när man tar hänsyn till, som du är inne på, landslagsuppehåll och så vidare, så att det inte blir, för då kan man ju också fånga upp dem som håller på ett lag som har både damer och herrar. För jag menar, landskamper och de spelas oftast på kvällarna när det är landslagsuppehåll. Ja, men då kanske man kan suga in några där på en eftermiddag när folk brukar titta på fotboll. Samma sak så tycker jag ju att det är klokt att man inte bara, det gör att dels tv-tittarna får möjlighet att, man sitter där och zappar. De som vill gå på matcher, det kanske blir lättare, för att då har man inte planerat att man ska gå på en annan match. Nu blir det mycket att man tänker United, för att det är de vi har pratat om mest här, men så. Ja, men då kan man gå på en United-match med damerna istället. Eller så här, inte att förringa utrymmet som finns i media när man inte krockar. Att då finns det faktiskt plats att ta. Och det tycker jag ju att man ska ta tillvara på. Se till att ta den platsen som finns. Att inte hela tiden in och härja med allt annat. Utan att, när det finns plats, ta den. Det tror jag man hade mått väldigt bra av.
Ja, men precis. Och sen så nu har ju Women's Super League fördelen också av att supportarna faktiskt får dricka öl på läktaren. Och det kan ju tyckas som liksom en löjlig anledning till att gå på fotboll. Men eftersom att det inte är tillåtet på här sidan, så tror jag definitivt att det är ytterligare så där attraktionskraften då för att gå på fotboll. Och dessutom då, som i Arsenals fall, att de spelar sina hemmamatcher på The Emirates. Jag tror också att det gör att det är så himla många människor idag som tyvärr inte kan gå på herrfotboll. Alltså åtminstone inte fotboll i Premier League, för att biljetterna är alldeles för dyra. Och faktiskt ganska svåråterkomliga också, för att det är ju så att Premier League-klubbar vill gärna attrahera turister, för att turister spenderar mer pengar i klubbshoppar och så vidare. Så att man kanske förbiser dem som faktiskt har haft då exempelvis Arsenal som sitt lag under hela sitt liv. Så att bara det där att de faktiskt får chansen att gå på Emirates för en mycket billigare peng än vad de annars skulle göra. Jag tror att det också är en dragningskraft. Så att det finns ju ändå en hel del som borde locka större publiker till, eller mer publik så här, om man snarare, till dammatcherna också. Så att vi får hoppas att det är andra klubbar. Nu pratar jag om Arsenal, och det är ju både det bästa och det sämsta exemplet, för att de har ju verkligen lyckats i det här med att locka publik, medan man ser på Chelsea exempelvis, som inte alls ligger lika långt fram, även fast de har varit det mest framgångsrika laget de senaste 10 åren. Så att där är det ju också intressant att de här två klubbarna använder sig av helt olika strategier för att locka publik. Och det Chelsea har gjort är ju att behållit de här höga priserna och försökt få folk att köpa biljetter, medan Arsenal har gått en helt annan väg där man, jag ska inte säga att man har donerat ut biljetter, för så är det absolut inte, men man har varit smart sett till att man har sålt biljetter i klumpform, som man kanske har fått 10 biljetter för en ganska billig peng och så vidare. Men det gör ju också att då får man ju fler människor till matcherna, och dessutom då att man kanske skapar en vana hos många supportrar också att börjar man göra det, skaffar man säsongskort, då kanske det blir så att man skaffar säsongskort nästa säsong också. Så att det är ju det man vill liksom få in i folks natur, att det blir naturligt att gå på damfotboll också. Och där tycker jag att Arsenal definitivt har lyckats bäst av alla.
Ja, och det gör ju också att man knyter an till laget, man knyter an till spelare, man får sina favoriter. Det blir mycket lättare att engagera sig både genom att gå på matcher och att faktiskt titta på dem på TV och så vidare. Men nu snackar vi ju liksom Arsenal utanför planen. Vi ska snacka Arsenal på planen där. Jag menar, de kliver in i den här säsongen som the champions of Europe, som de gärna pratar om. Men i ligan så har du inte sett lika stabilt ut inledningsvis. Du var inne på det tidigare. Man ligger femma just nu. Man har bara 8 poäng. Vad tänker du om Arsenals inledning? 2 vinster och 2 avgjorda.
Ja, men det visar ju också att du kryssar 2 matcher och sen helt plötsligt så har du halkat efter. Återigen det här att det är så små marginaler. Men ja, men precis det som jag var inne på tidigare är väl just det här att Arsenal kanske inte riktigt... ja, det är inte så många överraskningsmoment i Arsenal just nu. Det här är att man ganska ofta vet hur de kommer se ut i sin speluppbyggnad. René Sleger har pratat om att det inte har funnits en, vad säger man, urgency. Att de inte har varit tillräckligt heta inne och kring straffområdet. Men jag tycker väl nästan att det kanske är då speluppbyggnaden. Det är där allting börjar på något sätt också. Och att då Leo Williamson kan vara en stor anledning till att just den delen inte har fungerat. Jag vet att Ian Wright, experten här, han var också inne på att han tycker att det är lite förutsägbart sett i byterna. Att han tycker att René Sleger ska våga satsa på andra spelare som Cooney Cross exempelvis, som satt på bänken hela matchen här senast mot Aston Villa. Stina Blackstenius satt ju också på bänken, men har ju fått spela en hel del. Så att, ja, är lite sådär frågetecken kring Slegers ändå. Även om hon såklart fortfarande har stort mandat sett till att de vann Champions League. Men Arsenals mål har ju hela tiden varit att nu ska de utmana Chelsea. Nu är det ligatiteln som de vill ha. Medan Chelsea då kanske snarare har sina ögon på Champions League och tänker att nu måste vi liksom ta Champions League äntligen. Så att det är intressant att de här 2 klubbarna har antagligen lite olika ändå syn på de här tävlingarna. Men ja, Arsenal har ju inte fått den absolut bästa starten som de hade kunnat önska.
Nej, det kan man väl inte påstå. Och Stina Blackstenius där, du var inne på, ja, hon fick spela, eller fick hoppa in i de 2 inledande matcherna, gjorde ju mål i båda dem också mot London City Lionesses och West Ham. Det är 2 storsegrar för Arsenal, det blir 1 mål i varje match där för Stina. Mot United så startar hon, får 64 minuter, det blir inga mål, det blir en mållös match helt och hållet där, och så fast på bänken mot Villa. Vad tänker vi där då kring att vi, ja men, närmar oss är väl lite att ta i. Det är väl 3 veckor bort det att Sverige faktiskt ska spela en Nations League-semifinal mot Spanien. Hur oroliga ska vi vara kring Blackstenius speltid, tycker du?
Alltså jag är ju inte speciellt orolig egentligen, för att det här är ju inte så stor skillnad sett till förra säsongen. Jag menar, Alessia Russo är ju framför henne, så att det kommer ju alltid bli så att Russo kommer ju antagligen alltid vara nummer 1 och sen så kommer Stina vara den som hoppar in eller eventuellt då startar vissa matcher om det är så att man kan starta med båda 2, eller ja, om Russo då exempelvis är borta så är det såklart Stina som kommer kliva in. Jag är inte så orolig över det. Det jag tänker mer är väl att för att Stina ska kunna prestera på absolut högsta nivå så måste hon känna att hon har 100% förtroende från tränaren, och jag tror att René Slegers verkligen har det. Och jag vet att när jag träffade Slegers för någon månad sedan, eller precis innan säsongstart, så var ju hon också väldigt positiv kring Stina och hur mycket hon har utvecklats som person framför allt. Att hon har blivit en mycket större ledare, en större röst i omklädningsrummet. Och det här är ju 2 personer som känner varandra väldigt väl också från tiden i Linköping. Så att jag tror att Stina känner säkert väldigt stort stöd från Slegers. Men frågan är, hur kommer hennes relation vara med Tony Gustafsson? För att med Peter Gerhardsson så var det väldigt tydligt att Gerhardsson skulle aldrig peta henne. Och han har varit väldigt tydlig genom alla år att det är Stina som har varit nummer 1. Jag tror väl att hon måste känna samma sak från Tony för att hon ska kunna prestera på högsta nivå. Så att det blir ju intressant att se nu. Jag vet inte vad du tror och tänker om det är så att Tony Gustafsson faktiskt kommer han titta åt ett annat håll.
Ja, det är ju faktiskt en mycket, mycket intressant fråga med tanke på att vi har en anfallare som är stekhet, men på en lägre nivå får vi ändå säga med tanke på att det handlar om damallsvenskan. Men Felicia Skröder har ju imponerat extremt i damallsvenskan. Hon gör mål på, ja men chanser som ibland känns det som att de inte finns och ibland så är hon verkligen så typisk målgörare, står exakt där hon behöver och stänker in den. Så att det är ju en spelare jag väntar mig att vi kommer få se i landslagstruppen, men jag har ju svårt att se att hon ska gå före en sån som Stina Blackstenius i Tony Gustavssons elva, med tanke på att det är tävlingsmatcher som inleder det här. Hade det varit träningsmatcher så jag, hade jag inte varit förvånad om man hade valt att testa Felicia Skröder. Skarpt är väl svårt att säga då med tanke på att det i så fall hade varit träningsmatcher. Men det är ju en spelare som Tony Gustavsson har pratat gott om. Vi vet att han var på plats och såg henne live mot AIK här i damallsvenskan senast. Så att det kan bli så, men det borde ju vara så att Stina Blackstenius har förtroendet från Tony Gustavsson och att hon kommer känna det. Det är nog bra för veteranerna, får man ju kalla dem, de som var stommen i Gerhardssons landslag, att det är tävlingsmatcher direkt, att de liksom sätts på prov direkt. För det är ju samma som med en sån som Kosova Raslan. Just nu känner man ju att hon behövs verkligen i ett svenskt landslag. Vet inte om Tony Gustavsson kommer ta ut henne, men känslan är ju att hon kommer göra nytta i ett landslag när man kliver in i den typen av matcher som väntar mot Spanien. Det hade varit lättare för honom att rensa lite mer, tror jag, om det hade varit tävlingsmatcher. Eller vad känner du?
Mm, jag tänker också på Ellen Wangerheim. Är ju också ett alternativ. Men det kan ju vara så, hon spelade ju mycket på kanten under EM. Och det kan väl kanske vara så att Tony Gustavsson tänker likadant kring henne. Men det är ju såklart också en spelare som kan spela i nummer 9-rollen. Så att det finns ju ändå en del alternativ för honom. Han behöver ju inte gå för Stina Blackstenius som han inte vill. Men jag håller med dig om att jag hade också blivit förvånad om det var så att han inte gjorde det. I Kosses fall så... Ja, alltså... Jag vet ju att vissa kanske inte tyckte att det var förvånande att han... Vad var det? 2 veckor efter att han hade hållit sin första presskonferens som jag frågade Aslani om de hade haft kontakt och de hade inte haft det då. Jag tror att det var 2 veckor efter. Och för vissa så var inte det överraskande. För mig var det jätteförvånande. Det är ändå Kosova Aslani som är lagkapten. Jag var förvånad över att Tony Gustavsson inte hade haft ett samtal med henne då. Så att, ja, vi får väl se om hon är med eller om det är så att hon gör en Robin Olsen, höll jag på att säga. Det är ju inte riktigt samma situation, men det här med att om det är så att hon skulle känna att hon inte är prioriterad, alltså då kanske hon inte pallar heller att fortsätta. Då kanske hon väljer att fokusera på London City Lionesses istället. Men jag tycker också att hennes ledarskap behövs, och jag vet att hon har sina kritiker, och jag tycker alltid att det var konstigt att hon har haft kritiker, för att så mycket som hon har gjort för det här landslaget under så många år, jag tycker inte man ska förringa det heller. Alltså, och hon har alltid presterat också i sett till mästerskap och så vidare. Så att ja, jag tycker väl att Kosova Aslani ska med. Sen har vi ju en liten utmanare där i Rosa Kafaji som vi har suttit och väntat på i många år, och nu kanske hon äntligen har hittat rätt i Brighton ändå, får den där utväxlingen som vi har väntat på.
Ja, för man gillar ju det man har sett av Kafaji inledningsvis i Brighton, som ju är klubben dit Arsenal verkar skicka sina lovande. Hon är ju där tillsammans med Adjemang och gör det bra. Det var en ganska läcker framspelning senast från Kafaji, och målet innan det också läckert. Där blir också en sån grej då. Ja, men hade det varit träningsmatch just nu, ja men då kanske han hade vågat kliva in och satsa på Kafaji direkt. Nu är hon ju ganska nyligen tillbaka efter sin operation, in i en ny miljö i Brighton, och ska förhoppningsvis, jag kan inte tänka mig annat än att hon är med i den svenska landslagstruppen. Jag skulle bli chockad om hon inte är med i Gustavssons första trupp, men det känns ju som att Aslani också borde vara med där. Och jag är precis som du förvånad över att han inte hade kontaktat henne tidigt, med tanke på att hon har flaggat för att hon kan ha gjort sin sista landskamp. Hon pratade om EM som sitt sista mästerskap. Men sen var ju Marika Romanski Lyfors inne på, hon var ju tydlig redan under EM hur mycket en sån som Aslani betyder för det här landslaget. Vilken vinnarskalle hon har. Och hon öppnade också för att nu finns det ändå en titel som står på spel här. En Nations League-titel visserligen, ingen stor mästerskapstitel. Men det borde kunna locka Aslani att få vinna någonting med blågult, och Därför känns det ju som att Gustavsson borde ha tagit kontakt med henne. Nu vet jag att han är ute och ska resa runt en hel del de här närmaste veckorna innan uttagningen, som är om 2 veckor exakt, när vi sitter här och diskuterar. Så att han lär väl rimligtvis komma och hälsa på i London. Kanske inte dig, Frida, men ett gäng andra svenskor.
Ja, han är varmt välkommen.
Ett gäng andra svenskar lär han ju droppa in hos klubbarna under de kommande dagarna. Och om han inte har pratat med Aslani innan dess, så lär han väl göra det då. Vi kommer till hennes klubb Lionesses snart. Men tillbaka till Kafaji. Vad säger du om det? Den start hon har fått i Brighton, där hon ju nu får kliva in. Hon hade ju svårt att få speltid i Arsenal, hade en del skadeproblem och sådär, men var ju en av dem som inte fick chansen under Sleges riktigt i fjol.
Ja, men så var det ju. Och sen ska jag väl inte spekulera för mycket, men man har ju hört en del om att hon kanske inte har varit tillräckligt disciplinerad, inte tillräckligt proffsig i sin approach. Och ja, som sagt, det är ju spekulationer, så att det är ju ingenting jag kan sitta och säga att det faktiskt var så. Men jag tror definitivt att det kan ha varit lite tufft för henne att akklimatisera sig till England. Och René Slegers var inne på det också när jag pratade med henne tidigare under säsongen. Att de ser såklart att Raza Kafaji har extremt mycket potential, men att det bara gäller att få ut den. Och då är det ju perfekt att skicka ner henne på sydkusten. Långt ifrån distraktioner, höll jag på att säga, men... Det är ju ändå lite mer off, och att man i lugn och ro kan jobba på de bitarna som behövs jobbas på. Och det känns ju som att hon har integrerats jättebra i det där laget väldigt snabbt. Och hon ser glad ut också när de liksom delar klipp på henne och så. Så att det gör en själv glad, för att jag vet ju att vi redan i samband med Sveriges möte med England på Wembley, när hon kommer in och får en avgörande roll där i att Sverige plockar en poäng. Jag tror man kände då att ja, men till EM nästa sommar, då kommer hon kommer vara med, och hon kommer säkert kunna göra avtryck där också. Och sen hände det liksom aldrig. Så att det här har ju blivit som ett mellanår, i och med skadan också naturligtvis. Det ska man inte förglömma att hon har haft den också att hantera. Men man blir glad av att se att hon verkligen har kommit in i det så pass bra i Brighton. Och det tror jag säkert att Arsenal också blir.
Ja, och det känns ju som en sån spelare som verkligen, när hon känner den här glädjen till fotbollen, men det är ju då hon kan uträtta de här magiska grejerna som vi vet att hon kan göra på fotbollsplan. Hon är ju en tekniskt skicklig spelare som kan bjuda på det där lilla extra, men det känns ju som att ja, men hon behöver ha den här lilla extra glöden då. Nu kommer jag tillbaka till längdskidor igen, men jag pratade med en sån som Frida Karlsson, som ändå är en av våra största stjärnor i skidspåren, som var inne på att amen, hennes förra säsong, då vann hon ändå ett VM-guld och var bland de bästa vi hade. Men hon hade skadeproblem och diverse, och hon hade nästan helt tappat glöden. Att prata med henne nu, det var som att prata med en helt ny människa. Alltså, känna det drivet, hur man kan sprudla. Och det gör ju att där får man ju också jättestora förhoppningar inför den säsongen som kommer. Men det känns som att Kafaji är lite i samma sits där. Att amen, hitta tillbaka till den här glädjen. Det som gör det så kul att spela fotboll. För hon är ju en spelare som, jag menar, vi har ju sett mängder av klipp. Jag bevittnade det själv inför hennes första start i landslaget mot Bosnien, var väl det, borta i playoffet. Så här, hon kommer ju ofta med en boll under armen. Bollen är med henne överallt. Det är liksom nästintill hennes bästa vän i det här. Så att, nej, det ska bli kul att följa hennes tid på sydkusten och se om hon får den utväxlingen som vi hoppades att hon skulle få när hon gick till Arsenal. Men om vi går då till Kosovare Aslanis jätteprojekt, får vi väl nästan ändå kalla det, för det finns ingen som pratar så varmt om London City Lionesses som Kosovare Aslani. De har ju haft en lite skakig start ändå inledningsvis. Det har släppts in en hel del mål. Vad tror du om London City Lionesses på planen? Vi ska snacka om allt det där utanför också alldeles strax, men det som de visar upp på planen, vad känner du kring London City Lionesses och projektet av Aslani och Michel Kang?
Ja, alltså jag tror att det man ska komma ihåg först och främst är ju att, vad är det, de har mött 3 av förra säsongens topp 4 lag redan. Så att de har ju haft en väldigt, väldigt tuff start. Och det är väl klart att även om de har investerat mycket mer pengar än vad någon annan nykomling någonsin har gjort, så är ju fortfarande det här steget från andra ligan upp till högsta ligan. Det kommer alltid vara stort i alla fall. Och det här är ju också alltså en, i stort sett en helt ny trupp som måste lära sig att spela som ett lag också. Så att jag är kanske inte förvånad på det sättet att de har förlorat en del matcher. Men de har ju också släppt in en hel del mål och det är ju lite oroväckande. Framförallt också gett bort en hel del onödiga straffar. Och det är ju också någonting som man absolut inte kan göra på den här nivån. Då skjuter man sig själv i foten och så ja, men förlorar man en match där man kanske ändå hade kunnat få med sig någonting i slutändan. Så att de får ju hoppas nu att det blir bättre här framöver. Jag tror att de möter Liverpool och West Ham kommande veckor. Och där har man ju definitivt chansen att få med sig någonting. Det är ju inte samma sak som att möta de absoluta topplagen. Funnits vissa spelare som har stuckit ut. Jag menar Nikita Paris som har ju en massa erfarenhet. Hon har ju ändå gjort en del mål. Jag tror att hon står på 3 nu åtminstone. Och jag tyckte även att Kosova Aslani var ju på premiären mot Arsenal. Jag tyckte att hon gjorde en bra match där. Så att det finns ju verkligen potential i London City Lionesses. Det är ju bara det att de måste anpassa sig till verkligheten också.
Ja, och kanske se fram emot då att inte möta de allra största drakarna här ett tag och se hur det går då på den nivån som kanske är lite mer rimligt att man ska se sig själv inledningsvis här. Sen att man på sikt vill upp och slåss med de stora drakarna, det är väl inte så konstigt. Men att en nykomling skulle ta sig raka vägen upp och redan var på samma nivå som de största lagen, det ser vi bara idag med Allsvenskan med Malmö FF, skoja. Men det tillhör ju absolut ovanligheten. Det var ingen som räknade med att MFF heller skulle vara där. Men utanför planen, där pratar man ju nu om det här projektet. De ska investera i en ny träningsanläggning. Den liknas vid att den ska vara liksom på samma nivå som Premier League-lagen, alltså herrlagen i den högsta ligan. Hur går snacket runt de där satsningarna som görs runt London City Lionesses?
Det är rätt så intressant. Alltså, det beror ju på vem man frågar också. Det är väl klart att om du supportar ett annat lag så kanske du rynkar lite på näsan och tycker att ja, här kommer liksom en klubb som bara investerar en massa pengar och ska liksom slå sig in då i toppstriden, och man kan tycka att det kanske inte är ett riktigt genuint sätt att göra det på. Men sen finns det ju dem också såklart, och det är väl, jag tror väl att de är en majoritet ändå, de som tycker att det faktiskt är bra att det investeras pengar i Women's Super League, oavsett egentligen vem de investeras i. Och att det nu är London City Lionesses, en klubb som i stort sett är helt ny. Alltså den har ju funnits, men det var ju inte så mycket till klubb sett till ambitioner innan Michel Kang klev in. Det jag vänder mig emot är att de heter London City Lionesses. Jag tycker att det är en fullständig skandal att man får lov att inkorporera London i sitt klubbnamn. Det finns inget annat lag som har gjort det. Sen kommer ju, alltså Lionesses kommer ju snarare från när de heter Millwall, tror jag att det var Millwall Lionesses, som jag inte minns helt fel. Så att det kanske finns en anledning till att man kallar sig det. Men ska man heta London City Lionesses, så tycker jag man får spela i London City också. Jag menar, den här träningsanläggningen ligger i Kent för det första. Men det är en helt annan diskussion.
Ja, men tittar man utifrån med så kan det ju sticka lite i ögonen just Lionesses-delen, med tanke på att landslaget kallas just det. Men ja, det blir intressant att se hur mycket frukt det här kommer bära. Jag minns när jag pratade med Aslani, det var länge sedan nu, alltså det var typ när hon var klar för den här klubben, och hon var inne på liksom ambitionerna som fanns och allt det här om hur hon liksom fick vara med och känna av, liksom testa gräs och allt möjligt för att det skulle bli så bra som möjligt. Att hon tyckte att de var så himla lyhörda kring vad spelarna vill, vad spelarna behöver. Så att det ska bli intressant att se hur den här anläggningen blir, om den på, hur man då eventuellt anpassar den till damfotbollen, de behov som kvinnliga fotbollsspelare kan ha versus hur en traditionell träningsanläggning ser ut för herrar och så vidare. Det blir ju någonting man får prata med Aslani om framöver. Det finns ju en bubblar också, får man väl ändå säga, lite som har börjat starkt i form av Tottenham som är med där uppe och ligger 4 just nu. De är före Arsenal, de är just nu det näst bästa London-laget i den här ligan. Är du förvånad över att Tottenham ligger där på sina 9 poäng efter 4 spelade matcher?
Ja, men lite med tanke på att Robert Wiele, han fick ju sparken här i somras efter att inte ha fått med sig resultaten, så kom Martin Ho in som, ja, alltså verkligen har fått ordning på dem, får man ju säga. Och jag tycker dessutom att det är ganska fascinerande att vi satt och kollade på Katinka Tandberg i mötet med Manchester United när Hammarby försökte ta sig till Champions League, och sen kort senare så blev hon klar för Tottenham och har ju faktiskt kommit in och gjort sig ett namn redan och fått väldigt mycket uppmärksamhet och gjort en del mål också. Blev väl ett senast här mot Leicester var det väl de mötte, ja, när de vann med 2-1, så att jag inte säger fel. Så att, ja, hon har verkligen gjort avtryck. Amanda Nildén var också bra i den matchen, ska sägas. Startade på vänsterbacken, så att, och Rybrink startade också. Så att det är många svenskar som är kvar i Tottenham på damsidan. Så att, ja, nej, men en glad överraskning får man väl definitivt kalla dem.
Ja, för en sån som följer damallsvenskan så är det ju roligt att titta på ett sånt lag där det känns som att man inom citationstecken känner alla. Jag menar, Katinka Tandberg, hon var ju här alldeles nyss. Men vi ser ju också den andra målskytten i matchen senast, Olivia Holt, som var otrolig i Rosengård i fjol. En stor anledning till att Rosengård var så bra som de var. Sen så blev ju slutet kanske inte som hon ville, i och med fotskadan som gjorde att hon inte kunde spela avslutningen. Men hon var briljant i fjol, nu får man se henne.
Summanen är ju en annan gammal Kristianstad, va?
Exakt, vi har Olga Attinen, alltså den listan på spelare som har gått via damallsvenskan där känns ju lång. Och Katinka Tandberg, det är ju kul att se henne vara den Katinka Tandberg som vi är vana att se. Jag menar, det var ju lite samma grej som i fjol när hon, ja, men först så hade hon ju en bländande säsong i Linköping, klev in och tog damallsvenskan med storm. Men det var ju många som liksom höjde på ögonbrynen när hon kom till ligan och skulle fylla Amalie Wangsgaards skor där. Men fick stort förtroende. Det var väl fortfarande André Jeglet som var i Linköping då, som plockade in den här tonåringen från Norge, som kom in med ett otroligt självförtroende och gjorde det ju bra. Öste in mål i Linköping direkt. Sen blev hon ju, precis som många andra i det laget, lite lidande inledningen på förra säsongen när, ja, men Jeglets hade lämnat, man fick inte ordning på spelet, man hade inte ersatt de här spelarna som hade gått till Women's Super League som Momiki, Takarada. Bollarna kom liksom inte fram till spelare som Tandberg och Kapox på samma sätt längre, lägena var inte densamma, man hamnade lite i en ond spiral, och den spiralen ryckte hon ju sig ur genom att bli värvad till Hammarby och blev ju en publikfavorit där direkt. Tog Hammarby med storm, passade in kanon med sin självsäkerhet, sin pondus, attityden. Och så gjorde hon ju mål på mål på mål på mål. Sen kom den här skadan. Eller ja, hon hade ju problem då under fjolåret. Man hittade inte riktigt vad det var. Till slut så tvingades hon ju till en operation då i vintras. Och hade det svårt att komma tillbaka och ta sin plats. För att hon missade inledningen i kuppen, då klev en sån som Ellen Wangerheim fram och visade att, ja, men jag vill ju också vara nia. De hade ju det lyxproblemet i Hammarby innan att, ja, men Tandberg klev ju in på en position som Wangerheim egentligen ville ha. Och där Wangerheim hade gjort det ganska bra, men när Tandberg klev in och gjorde det så bra som hon gjorde, ja, då blev det ett problem. Det löstes lite i och med att Tandberg inte kunde spela inledningsvis i år. Men blev ju ett problem igen då när Tandberg kom tillbaka, inte fick den här platsen, inte lyckades ta sig till det EM som hon hade drömt om. Och sen haft problem att få den där platsen i startelvan. Lyckades ju då ta sig ifrån det genom att flytta till Tottenham. Jag vet att hon var ju en publikfavorit i Hammarby. Det är många som saknar henne och som när de tittar på Tottenham nu känner lite att det här hade vi ju kunnat ha. Men frågan är hur mycket man hade kunnat ha det samtidigt som man har Ellen Wangerheim på den nivån man har Ellen Wangerheim. Så att där tror jag att det blev bra för båda delar just nu. Sen kommer det bli ett problem för Hammarby framöver, för jag har svårt att se att, alltså att Ellen Wangerheim blir kvar så himla länge i den grönvita tröjan. Även om hon älskar sitt Bayern från söder så kommer hon ju också vilja ut och testa vingarna.
Mm. Och det som märks också med Tandberg, det är ju att hon är ju väldigt kraftfull Och det är säkert det som har gjort också att det varit så lätt för henne att bara smälta in i Women's Super League, för att det är en tuffare liga än damallsvenskan, så är det bara, den är mer fysisk, men det är ju helt klart så att hennes fysik hjälper henne väldigt mycket. Och som du är inne på också, hennes självförtroende. Ibland kan man bara se på spelare att de har så oerhört gott självförtroende, och jag säger absolut inte det som något negativt, tvärtom. Jag tror att ska man vara, särskilt när man är en striker, så tror jag att man måste ha ett helt orubbligt självförtroende för att verkligen lyckas. Och jag tycker väl att hon utstrålar åtminstone att hon faktiskt har det.
Ja, det känns det verkligen som, och det känns som att ja, men hon trivs så himla bra i det nya här nu. Och hon gjorde ju en typisk Tandberg-insats där i matchen mot Everton, när hon, det var vi inne på i podden också, när vi hörde henne själv prata om det här med ja, men förtroendet och målet, och givetvis också varningen, för att hon är ju en spelare som kliver in för fullt i allt. Hon tar ju sig verkligen förbi och fram och ber inte om ursäkt för sig en sekund, och det tror jag också behövs om man ska slå igenom ordentligt och ta sin plats här i Women's Super League. Jag tycker det ska bli superspännande att följa henne i Tottenham framöver, och så får vi väl se hur farlig hon kan bli. Vi vet ju att norska anfallare har tagit engelsk ligafotboll med storm förr utan att landslagen har flugit iväg, för man vill ju inte att Norge ska bli bättre än vad vi är.
Nej, precis, det är usch, det liksom räcker att det är det på här sidan just nu, vi vill inte att det ska ske på damsidan.
Och sen vet vi ju, det är inte så att Norge just nu är ett sett till spelarnamn mätt dåligt lag offensivt. Sen hade de ju problem med i somras med Ada Hegerberg som tog platsen, fick platsen och också var kapten i det där laget, samtidigt som man hade en Tärland som fanns där bakom och knackade på. Man har Gramansen, man har Månum, men precis som Persidan så har de ju svårt att få det att fungera som landslag. Det är kanon. Det gillar vi svenskar mycket.
Ja, precis. Det är, enda problemet är väl att herrlaget är på väg att ta sig till ett VM som svenska herrlaget inte är på väg att ta sig till. Och det vore ju hemskt. Det är från en annan podd, den diskussionen.
Det är det, haverikommissionen som fick tillträda efter den förra landslagssamlingen för herrar, hoppas vi aldrig behöver träda kraft på damsidan. Där känns vi mycket stabilare och harmoniskare. Men det blir ju spännande nu, för att som vi har varit inne på, Tony Gustafsson tar över. Om 2 veckor tar han ut sin första trupp. Vad vill du se för spelare i den här truppen? Hur mycket liksom tror du att han kommer röra om i den klassiska grytan? Vi såg ju liksom när Peter Gerhardsson tog över. Ja, men då var det tack och hej för en sån som Lisa Dahlqvist som inte fick vara med mer. Trots att hon är en landslagsikon, får man ju minst sagt säga, efter OS i Brasilien 2016. Där hon tystade både Hope Solo och ett helt Maracana mer eller mindre på egen hand.
Mm. Och det har ju pratat ju Peter Gerhardsson också om, att det var ett av hans tuffaste beslut, men att de besluten måste tas. Så det är mycket möjligt att Tony Gustafsson sitter med någon form av samma dilemma i det här, att han kommer att utelämna vissa spelare. Kan man tänka mig att en sån som Sofia Jakobsson kanske inte kommer finnas med i truppen. Vilka har vi med? Vi har ju ändå ett par som har, Linda Sembrant har väl redan sagt att hon
ja, men
inte kommer fortsätta, va?
Hon har börjat öppna dörren igen. Jag är så okay. Trött på spelare som en dag säger att nu är det så här. Sen plötsligt som att jag absolut inte sagt det här. Hon har sagt tidigare att det skulle bli hennes, ja, men inte bara sista mästerskap, utan att det var det sista i blågult den här sommaren. Men nu har den där dörren börjat glänta igen. Hon spelar ju numera i AIK, vi får väl se om hon kan ta sig in i Tony Gustafssons trupp. Men det känns ju också som en spelare som kanske borde ligga på gränsen. Som kanske inte borde vara med om man ska sikta framåt. Det är en grej. Om man bara ska se just här och nu.
Ja, alltså tänker man startande mittbackar, så är det ju alltså Nathalie Björn och Magdalena Eriksson. Jag skulle ju bli förvånad om det inte är de två som startar mot Spanien exempelvis. Sen Smilla Holmberg kanske då, att hon går före, jag vet inte. Alltså Hanna Lundqvist har ju varit en annan som har spelat där. Jonna Andersson, kommer det vara så att vi kommer att se Amanda Nildén? Jag vet inte.
Det här känns väl både som att Amanda Nildén och Anna Sandberg borde gå före i nuläget. Jonna har ju absolut haft Sandberg, sin USP med sina fasta situationer, men med den starten som både Sandberg och Nildén har haft i Och i med Super League nu så borde ju inte rimligtvis en spelare som spelar i en klubb på nedflyttning i damallsvenskan gå före i startelvan.
Nej, och sen så då Angeldal, Sigurd i Olme har startat så pass bra att jag tror inte han kommer göra någonting där heller. Alltså flytta på dem nödvändigtvis. Och sen så Rytten Kanery då till höger, finns ju ingen annan egentligen som kan peta henne. Alltså sett till att hon spelar ändå i Chelsea, hon var bra under EM. Ja, jag tror väl att han kommer fortsätta med henne där. Och sen så är det ju då frågan vad som händer med Aslani, om man kommer satsa på någon annan. Alltså Rolfö till vänster, ja, tror jag. Blackstenius då. Det är väl där frågetecknarna ligger just nu. Det är alltid lite oklart när det kommer in en ny förbundskapten. Men jag tror definitivt att vi kommer se nya spelare sett till, alltså breddspelarna. Jag tror inte att truppen kommer se likadan ut som den gjorde i somras.
Nej, startelvan kanske kommer vara sig ganska lika med tanke på vad som står på spel direkt, men till exempel så bör ju, vi har varit inne på båda två, Felicia Skröder och Ellen Wangerheim, men jag tycker att båda de två ska vara givna i den här truppen, även om damallsvenskan inte håller samma nivå som en del av de internationella ligorna, framförallt inte den engelska, men de två har ju bevisat vad de går för, och vi ser dem nog inte i damallsvenskan hur länge till som helst. Skröder är väl kvar och ta studenten möjligtvis, det gör hon ju till sommaren, sen så tror jag kanske inte vi ser henne i svensk kontext heller längre, men det är ju spelare man vill se i det här landslaget. Jag funderar på om det finns några andra man vill ha in. Det kommer ju bli ett nytt namn på målvaktssidan, men det handlar ju då om en tredje målvakt med tanke på att Emma Holmgren är gravid. Vi har en Zecira Musovic som inte är tillbaka än efter sin graviditet. Så att där finns det ju en liten lucka. Och det känns väl som att rimligtvis borde den tredje målvakten heta Moa i förnamn. Sen är väl frågan vad hon heter i efternamn. För där har vi ju en Moa Edrud som har fått chansen i U23. Som spelar i Hammarby. Därifrån kommer också den nya målvaktstränaren Sofia Lundgren. Så hon har ju stenkoll på vad Moa Edrud går för, men Moa Edrud är inte första målvakt i Hammarby. Hon fick stå en del i våras när Anna Tamminen var skadad. Men man har ju värvat in Melina Löck i Hammarby. Eller lånat in. Och hon har stått hela hösten. Så att av den anledningen känns det ju som att Edrud borde inte vara den som kommer in. Sen har vi en Moa Öhman som har gjort väldigt bra i Malmö FF. Som har varit en av de som har hållit flest nollor den här säsongen. Och sen så har vi en Moa Olsson i Kristianstad som jag också håller högt av dem. Om man ser till den här kontexten. Så att ja, Moa lär hon heta i förnamn. Vad hon heter i efternamn, det vet jag verkligen inte just nu. Och jag misstänker att du inte har specialstuderat målvakterna i damallsvenskan för att kunna plocka ut en tredje målvakt i Tony Gustafssons trupp.
Nej, tyvärr inte. Men det jag tänker är ju att det finns... Ja, nej, men som man bara tittar på liksom de som har spelat i U23 nu, så vi har varit inne på Sandberg där ju, eventuellt. Matilda Winberg har fallit bort lite grann, har hon inte det, den senaste tiden. Kändes som att hon låg väldigt bra till ett tag, men kanske inte riktigt utmärkt sig tillräckligt för att vara med i hans trupp.
Nej, hon var ju ändå på gränsen till EM-truppen i somras och var med som reserv för Rolfö, men fick lämna Schweiz där efter premiären när det visade sig att Rolfö faktiskt kunde spela, att hon var redo att ta sig an mästerskapet. Så Winberg är absolut fortfarande ett framtidsnamn, men nu i inledningen på säsongen har hon ju inte spelat så mycket med tanke på att det har varit en del skadeproblem här i säsongsinledningen.
Nej, precis. Evelyn EJ är ju ett annat namn.
Absolut inte att förglömma vad gäller den där positionen som nummer 9. Där har han ju ett delikat problem att det finns ganska många heta namn för just den positionen.
Mm. Ja, men precis. Ja, det blir spännande. Jag vet inte alls hur han tänker och hur mycket han vill sätta sin prägel på det här landslaget också. För att det handlar ju mycket om det, precis som att Peter Gerhardsson valde att inte ta med Lisa Dahlqvist. Det gäller ju för en ny förbundskapten att verkligen välja riktning. Så att, det blir intressant att se vad som händer.
Ja, det blir det. Vi har ju en sån som Cornelia Kapok som har startat i Liverpool också. Nu ligger de ju en match mindre och sådär, som fick vara med någon samling här i våras. också mycket möjligt att hon kan vara i närheten. Det ska bli mycket, mycket spännande att se vad Tony Gustavsson väljer. Det enda jag kommer brinna om inte Felicia Skröder är med i truppen.
Ja, men det är hon. Jag tror att hon låg väldigt nära också att vara med i somras, men problemet var ju att den här matchen ut i Italien där Smilla Holmberg utmärkte sig så väldigt, där gjorde ju inte Skröder det, och jag vet att hon fick spela en position som hon vanligtvis kanske inte riktigt spelar i, så att det var ju tufft för henne. Men jag tror helt enkelt att jag är 100 på att hon är med.
Ja, alltså har man gjort 27 mål i damallsvenskan så ska man vara med. Det ska man även om man har gjort 15 mål och heter Ellen Wangerheim. Jag önskar att vi hade kunnat ta med Julie Blackstad också, men tyvärr så är hon ju norsk. Hon är inte med i det norska landslaget. Jag...
Ge henne ett pass bara. Hur svårt ska det vara?
Lite så. Är hon inte med i Gemma Grangers trupp så borde det koka i Norge. Hon fick ju faktiskt inte chansen i EM, vilket jag tycker var lite märkligt, men ja, vi får väl se. Orimligt mycket prat om Norge känner jag också.
Ja, det blir alltid det nu för tiden. Hemskt är det.
Jag är van vid det från att leva halva mitt år som skidreporter, mer eller mindre. Då är det ju bara Norge-snack. Att vi ska behöva ha det på fotbollen också. Nej, det smärtar. Men det finns ju många bra fotbollsspelare där som fyller våra dagar också. Och apropå Julie Blackstad så, ja, hon är ju en av de stora anledningarna till att Hammarby är med i den här guldstriden. Hur bra koll har du på damallsvenskan? Hinner du se någon minut i ditt så fullspäckade liv där borta i England?
Ja, hinner se höjdpunkter oftast, men det är svårt. Det är svårt att hänga med. Det är tur att du skriver krönikor och sådär, så att man kan läsa dem och hänga med på det sättet. Men jag tycker också det är skönt att det finns så många svenska Women's Super League just nu, för att det gör ju också att jag faktiskt jag kan urskulda mig med det. Att jag håller koll på dem här, och så får du hålla koll på de där borta, eller de där hemma snarare.
Himla skönt när man kan ha den lilla uppdelningen.
Men vem vinner då?
Ja, det är en mycket, mycket bra fråga. Jag har ju sagt Häcken inför den här säsongen, så jag får ju fortsätta stå fast vid det. Även om jag var nära att svänga i inledningen av säsongen när Häcken började så extremt svajigt och åkte på två plumpar direkt. Och precis, du var inne på att ja, men det är alltid tajt i Women's Super League. Damallsvenskan har ju också varit väldigt oförlåtande till poängtapp. Det ser vi sällan från de svenska mästarinnorna, och när Häcken liksom åkte på två smällar direkt så kändes de att nej. Samtidigt liksom öste Hammarby in mål och gick som tåget, och avståndet kändes så himla himla stort. Men den första smällen Häcken åkte på i år, det var ju hemma mot Malmö FF, och det var ju, då kände man ju liksom så här, men vad fan, det här är en nykomling, de ska ni ju slå om ni ska vinna det här guldet. Men Malmö FF har ju visat att de verkligen inte är en vanlig nykomling. Nu när vi spelar in det här så är det onsdag förmiddag. En del av er kommer säkert lyssna på det här när ni redan har sett hur det går i matchen mellan Malmö och Häcken. För det är ju returmöte som väntar ikväll. Det skiljer en poäng de två lagen emellan just nu. De är precis bakom Hammarby. Det är 2 poäng för Häcken upp till Hammarby, det är 3 poäng för Malmö FF upp till Hammarby. Vi har liksom en så otroligt spännande höst framför oss, och Häcken har ju faktiskt allt i egna händer. Dels så möter man Malmö FF nu, sen så har man om 10 dagar ett hemmamöte med Hammarby där man borde vara rejält revanschsugna. Tar Häcken båda de två, ja, men då kanske de kan komma ifrån det här epitetet som den eviga tvåan. De har ju varit en konstant i guldstriden. Men sen de blev BK Häcken så har de inte lyckats knipa titeln. De borde vara sugna, däremot rejält jävla avbräck med Johanna Fosdahls och Sörensen, som drog korsbandet senast mot AIK. Det är tungt för ett Häcken som redan saknar en Elin Rubensson som är gravid. Jag vet inte riktigt hur man ska lösa det här, om det är så att Stine Sandebäck ska kliva in på det centrala mittfältet. Sen får man ju hoppas för Häckens del då, om de ska vara utmanade om guldet, att Anna Anvegård kan spela ordentligt i höst, de avgörande matcherna. För samtidigt ska man ju in och balansera en Europacup här, det är kval mot Katowice i nästa vecka. Så ja, Häcken, jag tror väl kanske ändå att de tar det till slut, men det kommer bli tufft. Hammarby har ju liksom Ellen Wangereim som gör sina mål. Man har en Smilla Holmberg och Stina Lennartsson på sin högerkant som kan ställa till oreda för allt och alla. Och framförallt så har man en sån spelare som Julie Blackstad som jag hörde från folk som såg henne på plats i Växjö, den här 7-0-matchen som Hammarby stod för i helgen, som jag också var på plats på, att Julie Blackstad, det är, eller de sa så här, hon med 41 på ryggen, vad är det hon heter? Så sa jag då, Julie Blackstad, så bara, ja, hon får ju göra precis vad hon vill på den där fotbollsplanen. Eller ja, hon gör vad hon vill. Och det är ungefär så det känns just nu, så att man har ju sina X-faktorer där. Däremot så har man en Melina Lök som, ja men, stått för någon liten tavla. Så där kommer hon liksom hålla i hela hösten. Kommer hon ge det här trygga intrycket som Anna Tamminen gjorde när hon var som bäst, när de vann sitt guld. Det är klart Hammarby kan ta titeln även om de kändes skärrade efter förlusten mot Djurgården i derbyt. Malmö FF, jag tror väl inte att de har kraften att ta det hela vägen. De gör ju det otroligt bra så här långt. Man ska komma ihåg att som nykomlingar så är det nästan vanligare att man åker ur än att man ens lyckas hålla sig kvar. Att man då som Malmö faktiskt är med och utmanar om guldet och annars en Europaplats. Det är sensationellt bra av Malmö FF så här långt. Det är kul om de kan hänga kvar och göra den här guldstriden till en trelagstrid så länge som möjligt. Nu har vi ett Djurgården som också gärna vill in och nosa lite där. Men med tanke på den tunna truppen som Djurgården har efter att ha släppt Almqvist och Hed och Pauline Rubin som är gravid, så tror jag väl kanske inte att de kommer ha kraften hela vägen från Djurgårdens sida att haka på där, men ja, så länge vi har ett trelagsrace så kommer jag tycka att det här är superspännande att följa. Vi är ju liksom vana vid att det avgörs ganska tidigt. Det är faktiskt så att det nästan är ett år sedan som Rosengård säkrade guldet. De gjorde det redan i oktober i fjol. Och det är ju den stora snackisen nu, får man väl ändå säga. Jag menar, jag tror inte, om jag hade frågat dig vad du tänker på när du hör FC Rosengård, så hade du ju inte tänkt att de är på en kvalplats i damallsvenskan.
Nej, det är helt absurt ju. Vilket förfall.
Det känns mycket, mycket märkligt, och jag pratade i podden förra veckan om ångestmatchernas ångestmatch, den mellan Rosengård och BP på Malmö IP. Där det ändå kändes som att Rosengård borde ju ha övertaget i den matchen. Men BP går ner och vinner med 5-2. Det var absolut inte oförtjänt. Och där känner man att, undrar hur mycket det mentala spelet börjar sätta in nu. För vi har ett BP som är vana att vara i den delen av tabellen. Som har varit inblandade i bottenstriden förr. Som har varit inblandade i kval förr. Som har fått kvala för att hålla sig kvar. Alltså de känner till hela den här mekaniken med ångest hösten som väntar. Rosengård har aldrig varit sämre än sjua i damallsvenskan tidigare. Nu ligger man på en 12:e plats. Det kan bli mycket psykologi där i höst, och frågan är liksom hur man vänder en sån ond spiral som det blir när man helt plötsligt finns där nere i tabellen. Det känns liksom som en hård liksom en svår nöt att knäcka. När man sparkat Joel Kjetselberg och plockat in Martin Kvarmans Möller, inte fått någon direkt effekt av det, att liksom okej, vi får några poäng med oss här. När man inte ens får det mot BP, men man börjar ju bli orolig. Det känns konstigt att Rosengård ska vara inblandad med tanke på att det är mästarinnorna.
Ja, med tanke också på att det går så bra för Malmö FF nu också. Jag menar, två lag i samma stad, och sen så den som har varit dominant de senaste åren ligger helt plötsligt på under halvan av tabellen. Det är ju, det är ju verkligen anmärkningsvärt.
Ja, det är det. Och riskerar ju faktiskt åka ur. Vi har ett Malmö-derby på lördag. Det kommer bli en mycket speciell match att se MFF mot Rosengård på Eleda. Vi får se vilka ingångsfaktorer vi har i den med. Vi vet ju liksom vad Rosengårds ingångsfaktorer är i det här. MFF får vi väl se efter matchen mot Häcken. Om man kommer liksom upppumpade efter att ha gjort en bra match mot Häcken. Eller om man har blivit rejält tilltuffsare efter. Det är liksom svårt att veta vilket MFF vi ser på lördag, men Ja, tronskiftet, det känns ju som att det definitivt redan är här. I Malmöfrågan är hur Rosengård ska resa sig från det här. Och satt och tittade lite på hur spelschemat framåt ser ut. Ja, men dels mycket, mycket spännande match på lördag såklart. Men att man sen har ett Linköping i den sista omgången, det kan ju bli högdramatiskt. Visst, det skiljer fortfarande 6 poäng de två lagen emellan. Men Linköping har börjat göra mål under Willy Kirk. Man har varit närmare, man har plockat en del poäng. Ska Linköping liksom resa sig från de döda och utmana Rosengård? Det känns ju också absurt. Alltså, för bara några år sedan så var ju Linköping Rosengård en seriefinal. Nu kan det vara den sista livlinan för ett av de två lagen för att klara sig kvar. Eller för att ens få kvala för att klara sig kvar.
Det är exakt den här dramatiken som jag vill säga i Women's Super League i vår. Det är ju så, det kan jag ju säga. Så att det inte blir, precis som du var inne på, det här med att en liga dör så himla tidigt. Det är det här vi vill ha. Vi vill ha titelrace hela vägen in.
Ja, det vill vi, och vi ser fram emot att följa den här hösten ur ett damallsvenskt perspektiv och se var då Women's Super League tar vägen. Om Chelsea kommer att rycka ifrån och göra den här ligan tråkig direkt igen. Vi hoppas inte det. Vi kommer oavsett ha mycket svenskor och följa. Hur ser veckan ut framåt för dig, Frida?
Oj du, jag ska till The Emirates ikväll faktiskt. Det är Champions League på schemat, herrarna. Viktor Gyökeres mot Olympiakos, skulle jag fick tänka efter det innan jag mindes. Sen får vi väl se vad som händer här i helgen. Gud, jag tar verkligen, jag inser att jag tar verkligen en dag i taget. Jag hoppas få se eller kolla Man City Arsenal på lördag, WSL. För att den är ju onekligen spännande. Så att ja, jag, som sagt, jag försöker bara få ordning på schemat i huvudet. Det är väl det jag försöker främst. Själva?
Jodå, men jag ska på Stockholms derby fredag. Då har vi ju Hammarby mot AIK. Ett Hammarby som lär vara revanschsugna ur derbyperspektivet. Fick ju stryk borta mot AIK. Och åkte ju på däng mot Djurgården senast. Det är ju redan klart att de inte kommer kunna bli bäst i stan derby-wise sett. Med tanke på att Djurgården har vunnit 3 av 4 derbyn de här tre klubbarna emellan. Men Hammarby lär vill jag ha revansch på AIK. Och sen ska jag ner på Malmö-derbyt på lördag. Det blir väldigt spännande att se vad som kommer utspela sig på Eleda stadion på lördag. Vad som händer och sker. Det blir mycket, mycket fotboll. Det blir det de närmaste dagarna. Det ska bli kul.
Som det ska vara.
Ja, man mår ju lite bättre då. Även om liksom de här skidorna börjar försöka åka in i huvudet på mig nu. Med tanke på att det väntar ett vinter-OS i februari. Ja. Så känns det skönt att ha fotbollen att koppla av med vid sidan om.
Mm, det är så skönt att engelsmän knappt vet vad skidor är, höll jag på att säga. Men längdskidor är ju inte, det är inte topprioriterat här direkt.
Nej, hur är det ens med vinter-OS i Storbritannien? Vet man att det äger rum i februari?
Och jag kan inte ta den här diskussionen en gång till, för att varenda min sambo som är engelsk, han tycker att det är jättekul att påpeka, för ibland så säger jag ju såna grejer som att ja, men liksom Sverige har vunnit så här många OS-guld och bla bla bla, och så kom han på liksom, eller vi kom båda på för länge sedan att liksom, jag räknar ju alltid in vinter-OS, och han menar på att är du helt sjuk i huvudet, du kan inte räkna vinter-OS som ett OS, det är inget OS. Alltså för dem är liksom, det finns bara sommar-OS, sen är vinter-OS någonting annat konstigt som ett par länder håller på med. Så att där är vi just nu liksom. Så det ska bli spännande här när det väl är dags för OS. När är det? I februari?
Det är i februari. Jag kanske behöver sälja in lite här för din kära sambo kring The Team GB. De är ganska roliga på längdskidan faktiskt.
Ja, det är, ja, men som sagt, liksom, man har ingen aning. Det är ingen som bevakar det här. Alltså det är samma sak. Jag såg någon, jag fick någon push-notifikation från Sportbladet för ett tag sedan där det stod att Storbritannien skräller i basket-EM. Bara så, va? Och så vad säger detta till ett par människor? De bara, va? Vadå basket? Vi spelar inte basket. Alltså det är, de har liksom, det är bara sporter som de själva har kommit på. Det är de sporterna som gäller här. Inga andra.
Så kan man också se på det. Jag tycker att du gör helt rätt som räknar in alla OS-medaljer. Vinter-OS räknas också. Det får vi ändå säga.
Ja.
curling räknas alltid. Jag menar, skottarna är jättebra på curling ju.
Exakt.
Så de borde ju bry sig, tycker man.
Det tycker man verkligen. Du, vi har pratat på långt och länge nu. Vi har alltid...
Vad ovanligt.
Nej, verkligen inte. Vi ska avsluta med att dela ut 5+. Och den här veckan så kommer jag dela ut det till ett initiativ som gjorde mig glad i veckan som var. Och det var nere i Växjö där... Vi med hjälp av sponsorer en sponsor hade gått in och bjudit in mängder med ungdomslag. Det brukar vara ganska öde på arenan i Växjö. De har ett publiksnitt som ingen jublar över. Satte nytt publikrekord, 1300. Ja, det är inte heller de största siffrorna, men att se alla de här glada kidsen få uppleva damallsvensk fotboll, det gjorde mig ändå varm att se hur liksom de släpptes in sen för att stå bakom reklamskyltarna så att de verkligen kunde ta selfies, få autografer, få göra en high five med spelarna. Det gjorde mig glad den veckan som var. Sen tyckte jag kanske lite synd om de stackars Växjöspelarna som efter en 7-0-förlust liksom ska gå där och vara glada med barn. Men kanske gav det ändå lite plåster på såren att de fick se alla de här glada kidsen och de glada kidsen som då fick se svenska landslagsspelare på nära håll i form av ja, men Holmberg och Wangerheim och ja, det gjorde mig glad. Det får 5+ den här veckan.
Vad mysigt. Ska jag också ge 5+ till någonting?
Ja, om du har 5+ så får du gärna ge det till någonting.
Ja, men jag kanske ger det till Julia Sigiotti då, faktiskt. Jag tycker att hon har, ja, hon har gjort riktigt bra här inledningsvis. Och på ett sätt som jag tror ändå har förvånat en del. Så att 5+ till Julia.
Ja, det känns som att det kanske förvånade henne själv lite också i och med att liksom, det blev en lite mer offensiv roll. Men hon har ju anammat den på ett mycket, mycket bra sätt. Du, nu sätter vi punkt för den här veckan. Nu får vi försöka jobba vidare med annat. Vi kan inte bara sitta och prata här hela dagen, även om jag gärna hade velat det.
Ja, men precis. Allt är lika mysigt.
Det är det du. Tack för att du hade tid. Vi hörs igen och vi påminner dig som lyssnar om att prenumerera på FanPlus i ditt poddflöde så att du inte missar nästa avsnitt. Med det så säger vi tack för den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.